Dagens stora samtal ämne hos oss här i morgonöppet har ju varit naturligtvis HBL och den brain drain som landets kanske mest anrika tidning lider av. Listan på namnstarka HBL-profiler som har sökt sig vidare, nämligen lång. Förra kulturchefen Filip Ders hade uppsett blivit författare. Sportens Stoffe Herberts kommer till oss på Yle. Likaså lokalreporter Marianne Sundholm. Också Mats Lindqvist och Marcus West har sökt sig vidare. Och de senaste namnena i den här långa, långa listan att lämna HBL är Jeanette Björkqvist, prisbelönt för bland annat ett reportage om romer och pjäsen Kvinna till salu, och Staffan Brun, mest känd för att vara Staffan Brun. God morgon!
God morgon!
God morgon, god morgon.
Vi börjar med det här. Jeanette, du jobbar nästan 18 år, 17 och ett halvt år på HBL, och Staffan, du har jobbat i 36 år.
Det blir 36 år vid årsskiftet, japp.
Varför har ni sagt upp? Varför har ni slutat?
För 36 år anställdes jag på Rikstidningen Huvudstadsbladet. Den var då en av hörnpelarna i Svenskfinland, utbildning, kultur, Yle, svenska Yle är de andra hörnpelarna, men Rikstidningen på svenska som ska ge väsentlig information på svenska i Finland om det som händer i världen, det som händer i Finland, det som händer i svensk Finland och också lokalt i Storhelsingfors. Den ambitionen hade husits i 35 år och jag kände att det var nära att få jobba där. Det var jättefint och jättebra. Den stora reformen när de tidningarna slogs ihop, då frångick man den här ambitionen och sa att huset ska vara något annat. Nyheterna finns på webben, vi ska inte ägna oss åt nyheter, och som en sån här nyhetsmurvel som jag är, som lever av nyheter, så trivdes jag inte längre. Och lyckligtvis så hade jag fick ett författarstipendium, så att det för mig var ganska odramatiskt att säga upp mig.
Jeanette?
Det där, jag håller med Staffan, och sen hade efter det att det började nu den här, de här senaste stora reformerna, så hade ju talats mycket om det här att vi ska diskutera innehåll, har också vdn sagt i diverse olika sammanhang, bland annat i branschtidningen Journalisten. Men det där, i det skedet när vi for därifrån, vi packade våra lådor för en dryg vecka sedan med Staffan, så har jag nog inte upplevt att det pågår någon seriös diskussion om innehållet, utan tvärtom så verkar det som att journalisterna är mest de här besvärliga elementen där på redaktionen.
Vi bara också Barbro Teir, som är vd och ansvarig utgivare för KSF Media, att kommentera den här brain drainen. Så här säger hon.
Sen ska vi komma ihåg att vi håller på med det där en förskjutning i vårt arbete, att vi börjar jobba digitalt först. Och det är klart att när man övergår från en huvudsaklig publiceringskanal till en annan, så kan det hända att alla inte känner sig hemskt bekväma med det. Och då väljer man kanske just i ett sånt brytningsskede att titta att finns det någonting annat som passar mig bättre.
Så du säger nu då att de som har lämnat är sådana som inte har velat jobba på det sätt som tidningen nu kräver?
Nej, det säger jag inte. Definitivt inte. Det finns flera medarbetare som det där av de här nämnda som har varit verkligt framme digitalt och så vidare och intresserade och så vidare. Så det säger jag inte. Men det kan finnas hos någon medarbetare kanske en sån bakgrund också att man det där tycker att det inte är det som man är mest intresserad av.
Så alltså Barbro Teir, vd på KSF Media och ansvarig utgivare för bland annat Huvudstadsbladet. Hur reagerar ni, Jeanette Björkqvist och Staffan Brun, på den här kommentaren?
Jag tror att det finns ett ganska djupt missförstånd, alltså att när man talar om journalistik och försöker tala om innehållet, så verkar det som att ledningen ganska ofta vill knyta det till publiceringskanal och framföra att de som vill prata innehåll vill prata papperstidning, och det är ju ingalunda så alltså. Jag tror inte att det finns någon som är omedveten om att journalistiken överlag alltså lever i ett brytningsskede. Sen tror jag bara att vi inte liksom förstår varandra riktigt.
Men alltså, att jobba digitalt som Nette här säger, så att inte, det är ju någon större skillnad. Man ska ta reda på en nyhet om man sen skriver det som man skriver går ut på webben eller på Twitter, eller om det går ut så småningom trycks och går som e-tidning eller i papperstidning. Det är ungefär samma text då. Att göra en stand-up utanför tingsrätten som jag gjort några gånger med en tv-kamera framför mig, för att Huvudstadsbladet ju också ska göra tv. Så inte det nu så konstigt, något konstigt med det. Men det problematiska här är precis som Teir säger, att det har skett en förskjutning. Och det är alltså inte en liten förskjutning, utan en majoritet av de som jobbar på Mannavägen 18, de jobbar med de här nya medierna som någon gång ska komma, med olika appar och nya digitala medier. Medan då vi som gör nyheter och försöker få tag på ett innehåll, vi är liksom börjar vara en försvinnande liten minoritet. Och om du gör en ny nyhetsapp så ska den väl innehålla nyheter. Om den heter nyhetsapp. Men om ingen gör de där nyheterna, så vad ska man fylla de där nya kanalerna med?
Jag tittar på vad det kostar att prenumerera på Huvudstadsbladet. Och papperstidning varje dag plus digiprenumeration, 379 euro. HBL Weekend, alltså papperstidning fredag, lördag, söndag plus digi, 279. Och HBL Digital, det vill säga bara den här e-HBL och då liksom tillgång till webben, 199 euro i året. Staffan, får prenumeranten valuta för pengarna i dagens läge?
Självfallet. Huvudstadsbladet är ett 151 år gammalt brand som alla gånger är värt sina pengar, så att det är absolut ingenting att diskutera. Så länge det står Huvudstadsbladet där högst uppe, den där det står KSF Media där högst uppe, då kan man säga upp prenumerationen och säga att okej, då vill jag inte längre vara med. Så att det handlar inte nu egentligen om, jag skulle alltså att väga det här i pengar, tycker jag att gå fel väg. Det viktigaste är att Svenskfinland har rätt till att få gårdagens viktigaste nyheter paketerat på ett snyggt sätt som en tidning. Det här huset är gjort i 150 år. Man började redan på Gutenbergs tid, hittar man för många hundra år sedan på att det är ett bekvämt sätt att inom en tidning, inom de här, inom för de här sidorna, berätta allt det viktiga som har hänt föregående dag. Den kan man sedan läsa när det faller den in, och man kan ta tidningspapper med sig, man kan data sin laptop med sig och läser när man vill. Men det finns ett ställe där du får det viktigaste från alla samhällssektorer också, från sport och kultur hittar du på ett ställe, och det är alla gånger värt sitt pris. Och Husis nya linje som går ut på att vi inte har allt det viktiga, det problematiska, så därför tycker jag att prenumeranterna kan ta kontakt med ledningen, styrelsen, konstsamfundet och säga att vi vill ha, på samma sätt som Gutenberg gjorde det i tiden, att vi får allt det viktiga som har hänt igår i tidningen. Det här att man säger att allt är ju gammalt för folk har läst det på webben, så det är inte så.
Nej, och sen måste man ju komma ihåg att vi har ju haft alltså en ganska stor satsning på de här söndagstidningarna efter den här organisationsförändringen. Alltså kvalitetsreportage är ju det vad vi har försökt brända den med. Nu är ju alltså problemet då att om, när människor har sagt upp sig och försvunnit därifrån, och som det nu ser ut inte ersätts, så i något skede så blir det ju en brist på människor som gör det här innehållet också, som folk ska betala för.
Det är ju inte så att det inte finns mera människor som jobbar på Huvudstadsbladet, men till exempel under teater, den här teaterkritikerdebatten som blossade upp här under hösten, så framkom det att det ibland kunde finnas typ tre redaktörer från KSF-kulturen på en pjäs, medan till exempel i samband med de här förnyelserna för typ ett och ett halvt år sedan så slopa Huvudstadsbladet sin riksdagsreporter. Hur känns det här?
Det är ju fullständigt bakvänt. Jag tycker att det är bra att vi har mångfald, det ser man att vi ska ha mångfald, därför ska KSF medias tre tidningar, alla har en egen recension om det är pjäs på Svenska Teatern. Men det här en premiär där, men det betyder alltså att tidningskoncernen har tre man på Svenska Teatern och som du sa ingen i riksdagen, för att det har sagts att vi har inte mera resurser att ha en kontinuerlig riksdagsbevakning. Om jag skulle vara en tidningsägare idag och ha en enda reporter, så skulle jag säga att den reporten ska sitta i riksdagen, för det är där allting viktigt händer med dagens regeringssituation, dagens politiska situation. Det är ju där man måste vara. Och bara genom att sitta i riksdagen och få kontakter, knyta kontakter, får man egna nyheter. Och egna nyheter är ju det allra viktigaste i en tidning.
Ja, det är ju sånt som man får bara alltså genom ett fotarbete. Och det verkar nu finnas ett litet, liksom, ledningen verkar inte riktigt förstå det här. Att hur får man riktiga grejer?
Och det är detsamma gäller näringslivet. Ska du få nyheter från näringslivet? Ska du röra dig där näringslivets pampar rör sig?
Kommunalpolitik.
Kommunalpolitik är samma. Man ska sitta i fullmäktige. Man ska gå omkring i tingsrätten för att få kontakter med advokater och åklagare för nyheterna därifrån. Så gör man nyheter så kommer de inte inflygande genom fönster på Mannahemvägen 18, fast man hoppas det. Utan du måste ha folk som är ute. Och det tar lite resurser. Men inte det är nu värre än att när Husis alla gånger skulle ha den här personalen. Vi är ju nästan 200 där. Så inte skulle det vara något problem att omorganisera det här och se till att vi har två i riksdag. Det frågan är bara om viljan finns, och den finns inte uppenbarligen.
I den här diskussionen kring Huvudstadsbladets vara och icke vara, så har det funnits det har förekommit en hel del chefsutnämningar här och där. Det är mycket direktörer, det är mycket chefer. Har det blivit för mycket fokus på chefskap och för lite fokus på liksom hederligt journalistarbete i Huvudstadsbladet under den senaste perioden?
Det där, jag har någon gång efterlyst en sån här färgkarta över hur den här organisationen egentligen ser ut, för att den här stämningen på verkstadsgolvet är ju nog att där finns en ganska tung sån här paraplyorganisation. Nu har den ju lite förändrats här under det senaste året. Det kom en direktör och så for det en direktör och så kom det en alldeles ny direktör och så kom det en direktör till. Men att nu är det ju alltså, nu är det ju en sån här organisation som känns ganska tungrodd.
Nalle Wahlroos är nu ingen stor auktoritet i, åtminstone inte i alla sammanhang, men han sa en gång att en organisation med 100 anställda, där räcker det att en bestämmer och 99 gör. Och vem som helst som går in och tittar på Hufvudstadsbladets redaktionsruta och räknar antalet chefstitlar märker att från Jan Magnus Janssons och Bo Strenströms dagar så har cheferna utöka sig en alldeles enormt, men det är ju inte bara en massa chefer som sitter och planerar och gör vad de nu gör som vi inte riktigt vet, för att de är sällan med där var tidningens innehåll diskuteras, utan vi lever i två olika världar, helt olika världar. Och i chefernas värld finns det dessutom en massa konsulter. Jag har räknat till 4 olika konsultföretag som har bidragit till att huset ska skapa det nya, KSF Media ska skapa allt det här nya, och jag tror ju inte att det är konsulter som är de som är de bästa på nyheter. Och dessutom så har de här alla digitala produkterna, det ska komma nya nu efter årsskiftet. Men det problematiska är att ingenting av det som har lanserats hittills, KHBL och HBL Plus och Studio HBL och vad vi nu hittills har gjort, ingenting av det här hämtar in några pengar. Det är papperstidningen som fortfarande hämtar in i form av prenumerationer och annonser. 98% av intäkterna var det ännu för några månader sedan. Det kan hända att det har justerats lite. Men det här finns alla pengar. Och att prioritera ner tidningen samtidigt som du prioriterar upp allt det andra som du inte vet vad det blir. Det är lite sådär som att mitt i vintern tycker du att din kostym är ful, den kastar jag bort. Och så sitter du där hemma i dina kalsonger och borde gå till butiken och köpa en ny kostym. Och det är inte så lätt att göra det, framförallt inte i kalsonger och inte heller om det är smällkalla vintern. Så jag tycker att här liksom hossar man iväg nu utan att riktigt veta vart man är på väg. New York Times och The Guardian anställer mera folk till pappret.
Så orerar alltså Staffan Brun som tillsammans med Jeanette Björkqvist har lämnat Hufvudstadsbladet. Och på ett sätt så kan man säkert säga att produkten har förlorat 2 stycken väldigt starka medarbetare. En sista fråga, Staffan och Jeanette.
Jag har ett viktigt ärende så att jag märker nu att...
Du får ta paus med det. Jag har en sista fråga till er som jag vill ställa er nu. Vad händer med era egna prenumerationer från och med årsskiftet?
Jag håller min i kraft, men innan Rautanette svarar så vill jag säga att konstsamfundet med den här senaste linjen har förverkat sin rätt att ge ut Hufvudstadsbladet. Om man inte klarar av att ge ut en rikstidning på svenska i Finland så ska man ge Hufvudstadsbladet ifrån sig. Det är många som är kritiska som har ringt upp till mig. Det finns folk med vilja, förmåga och ekonomiska muskler att ta över huset, och jag tycker att de ska få chansen.
Jag håller lite med Staffan där, och så kan jag också det där medge att jag håller säkert min prenumeration. Trots allt så tycker jag väldigt mycket om Hufvudstadsbladet, och där jobbar fortfarande, fast vi är borta, en massa bra journalister. Det ska vi inte glömma bort.
Här säger jag tack till Staffan Brun och Jeanette Björkqvist.